7:07 klockan. Måndagen den 9 augusti 2004. Vi har 22 grader här utanför fönstret redan i Nacka. Och det kommer bli varmare idag. Det kommer bli 27 grader idag. Det har ju varit, det var ännu varmare igår och i förrgår. Ja, så nu kommer den där sommaren till slut i alla fall. Det blev lite sommar till slut. Det var väl bra. Just nu har vi en underbar sol som lyser. Den har lyst hela morgonen. Jag sov med fönstret öppet hela natten i natt. Och det var så varmt. Jag vaknade flera gånger att det var så varmt. Att fortfarande fönstret på vid gavel i morse när jag vaknade. Ingenting hade hänt. Men termometern hade bara gått ner till 26 grader. Och nu lyser solen igen. Det är underbart. Skönt med lite sol, men det var nästan lite för varmt. Väldigt fuktigt också efter allt det här regnandet. Så att värmen känns ju ännu mer med fukten naturligtvis. Det kommer bli sådär lite halvsoligt och halvmolnigt idag. Men ingen regn. Och 27 grader varmt som sagt. Solen gick upp 4:54 och går ner 20:55. Ansvarig utgivare efter den sändning är Radioföreningen Nacka. Man kan även höra detta på radiolars.com. Och jag heter Lasse Lundberg. God morgon. Och så kan man förstås ringa hit som vanligt och vara med i direktsändning. Ska se om det funkar här. Ja då, det verkar funka faktiskt. 08 716 4417. 08 716 4417. Österåker eller Norrtäljeanstalten, jag vet inte. Är det inte samma kanske, eller är det? Jag har alltid fattat riktigt om det är samma. Nej, det kan ju inte vara. Österåker är ju inte Norrtälje väl, så att, nåja. Ifrån Norrtäljeanstalten då, tre rymlingar, och en av dem greps ju igår, som ni kanske såg på tv, nämligen Mårten Tammiharju. Han finns även på bild här på DN och på Svenska Dagbladets webbsidor, så kan man se en bild. Jag fattar inte annars varför de här televisionen, varför de ska sudda ut bilderna, i alla fall Sveriges Television. Jag vet inte, jag kan inte se TV4, så jag vet inte hur de gör. Men vad som hände för en timme sedan ungefär var att ytterligare två personer greps. Det var ju tre som var borta och en som blev gripen igår, Mårten Tammiharju. Och nu i morse för en timme sedan så greps två personer till. Och man misstänker att det är då Peter Bottanu och Tony Palmroth, nämligen de andra två. Och det är väl en, ja, vad är det nu? Vad är klockan? Fem? Det är väl en 55 minuter sedan de greps ungefär då, i en lägenhet. Och det är Radio Jönköping som har rapporterat det här, så då gissar jag väl att det också var nere i Huskvarna eller Jönköping. Det där gripandet skedde. Så det är väl bara hoppas att alla tre av de här skurkarna är gripna nu igen då. Det ser väl ut som det nästan. se, jag ska bara ordna en annan sak. Ja, så att
From the high desert and the great American Southwest, I bid you all good evening, good morning, good afternoon, whatever time of the day it is, wherever you may be in the known universe, all 25 time zones, I'm Art Bell.
You got it.
This program, Coast to Coast AM, covers every one of them like a blanket. Top of the morning to you. We're going to be doing open lines very early this hour, I think. I don't know. We've got ABC here, you know. That's something a little different for us. I'll tell you all about it. Actually, there's a picture up on the on my webcam right now. If you want to go take a look, I took a picture as the gentlemen were setting up to do all of this a little earlier. At any rate, open lines very quickly, and I'm going to be looking for people who have had sightings. Actually, why don't we refine it a little bit and make these close encounters of at least the third kind. Do you know the sighting I had, the large triangle that I saw and just finished sort of telling ABC all about? Well, I know many of you have had similar sightings, and I'm
det här är Art Bell som pratar direkt ifrån öknen i Nevada, en liten stad som heter Prumt, Nevada, som strax norr om nordväst om lite grann om Las Vegas. Han sitter och sänder direkt härifrån. Jag tänkte bara skulle kolla om min inspelning. Han har nämligen en dator som spelar in honom, så jag tänkte bara skulle kolla om den inspelningen gick igång, och det verkar ju fungera här bra.
Nephew, is it? Or something? Well, they want him for murder.
Och Art Bell hade väl igår ett väldigt intressant program om energi. Han pratade med en man som 1970 flyttade ut i ödemarken i Oregon och började leva 1880-tals liv. Man fick pumpa vatten för hand och inte ha någon elektricitet och så vidare. Ja, efter 6 år så tröttnade den här mannen, Richard Perez heter han. Han tröttnade på att pumpa vatten för hand, så att de började då. Vad de började göra där ute i Oregon då, från att ha levt 1880-tals liv som de tänkte göra först, så började de söka sig tillbaka till 1900-talet och även 2000-talet är de in i nu, för nu så har de fortfarande inte kopplat in sig till nätet, men de har ansträngt sig som bara den att använda modernaste tekniken de kan hitta för att leva så energisnålt de kan. Det är jätteintressant. Det är verkligen intressant. Så de har solpaneler, de plockar upp solenergi. Och de har även experimenterat med vindkraft, vilket inte funkar så bra. För mekaniska skäl så ramlar de, går de sönder ofta, de här vindkraftverken tydligen. Och de har då isolerat väggar för att behålla värme på vintern och kyla på sommaren. Och de har att anledningen till att de inte kopplar in sig på elnätet än, det beror ju sig på att det är 6 miles till närmaste väggtag. Så att det går inte att koppla in sig även om de hade velat. Kanske var så det började, men de har bara en 3/4 mile till den stora elkraftledning som är en jätteledning, men den kan de inte koppla in sig på. Men i alla fall, så det var ett jätteintressant program igår om vad man kan göra för att, för det första då, spara energi, det är nummer ett, och sen framställa sin egen energi. Men den här Richard Perez, han föreslog att man skulle var inkopplad på elnätet. För i USA har man i vissa stater börjat med ett intressant program, nämligen så att om man nu har sina egna små solpaneler hemma, och så kanske det lilla vindkraftverk också, och sen kanske man har batterier då, för att problemet med vindkraft och med sol är att det blir ju väldigt temporära energitillskott. Det går inte att lagra el på annat sätt än att köra in det i stora batterier, som i och för sig inte är en sån praktisk väg, men det är det bästa som finns egentligen. Batteri klarar inte stora krafter, så att de stora elverken kan ju inte använda sig av det här. Utan det kan man göra när man inte behöver ta så extremt mycket ström. För ett hem kan det gå, man har stora bankar med batterier, men det krävs ganska stora bankar då. I alla fall, så jag ska bara säga, det funkar inte för riktigt hög energi, som om man vill köra elspisen så kan man inte köra på batteri eller tvättmaskinen. Så att den här mannen ute i vildmarken i Oregon, han har också ett dieselkraftverk som han drar igång en gång då när inte det andra räcker till. Om det har varit många molniga dagar till exempel, om man inte har fått in så mycket elenergi, så drar de igång det här dieselkraftverket, och då passar de på att köra tvättmaskin och spis. Och nej, spisen kör de på propangas. Men det var ett väldigt intressant program, för det han nämnde var att man kan alltså vara inkopplad. Han föreslog att man skulle vara inkopplad på nätet, för i många stater i USA, bland Kalifornien, så har man infört en lag som... Jag tyckte alltså 38 stater sa det. Det är många stater i så fall. Man har infört en lag att om man har sitt eget lilla elverk på något sätt hemma med solpaneler eller någonting. Vad som händer är då att ibland får man överskottsenergi. Det går inte att lagra energi så bra, så att till exempel på dagen när solen lyser, då kanske man inte är hemma. Och då är ju energibehovet ganska stort på vardagar. Antingen för att kyla om det är riktigt varmt eller för att ha industrin igång. Så vad man kan göra är att man kan skicka ut sin överskottsenergi på elnätet. Så elmätaren går baklänges, om man uttrycker sig poetiskt. Kanske gör det verkligheten också, jag vet inte. Och i USA finns det en lag att om man är elkund och skickar tillbaka ström på elnätet, så får man lika mycket betalt per kilowattimme som man betalar för kilowattimmarna. Så att det är ett gånger ett där. Så att de elkilowattimmar man skickar tillbaka på nätet, det minskar ens elräkning med motsvarande samma summa som man skulle ha fått betala om man hade använt dem från elverket. Och det är ganska intressant. Jag har inte hört talas om något sånt i Sverige, men det kanske finns. Jag känner inte till det. Om någon som känner till det mer om det här, så får man ringa in hit och berätta. 08 716 4417, 08 716 4417. Det är en jätteintressant idé. Därför att på dagarna när folk inte är hemma och solen lyser förhoppningsvis, så kan man alltså låta elverket hemma, solpanelen hemma, skicka ut ström tillbaka på elnätet. Så får man betalt för det, lika mycket som man skulle betalat själv för samma ström. Så är det i alla fall i vissa stater i Amerika, och det tycker jag är en jättebra idé. Jag vet inte vad elbolagen tycker, de kanske inte gillar det där alls. Då skulle vi hellre köpa strömmen billigare då av en, förstås. Men det gör ju också att det blir en större driftsäkerhet, för att ett av de stora problemen vi har med elnät är ju att de hänger samman i... Det är inte så att ett elverk matar en stad här och ett annat elverk matar en stad där, utan alla vanliga normala elverk i landet, de levererar in till det jättelika elnätet som täcker hela landet, och så finns alla konsumenter i hela landet på samma elnät. Ja, riktigt så är det inte. Det är faktiskt några uppdelningar i olika delar av landet, och det finns lite olika regioner, men i stort sett är principen sån. Och det här kanske låter väldigt bra ur driftsäkerhetssynpunkt, vilket ofta är, men problemet är nu att vår törst efter el har ökat. Och samtidigt har diverse miljöaspekter gjort att det var svårare att bygga ut elproduktion. Kärnkraft är inte bra, oljekraft är inte bra, vattenkraftutbyggnad är inte bra, kolkraft är inte bra. Så att det finns inte så... Ja, oljebränning är inte heller så bra. Så det finns ingen riktigt bra sätt. Och dessutom gillar väl lite folk att ha elledningar överallt. Så att vad som har hänt i hela västvärlden är att elnäten går på bristningsgränsen. Det produceras inte lika mycket som det skulle behövas egentligen för att vara säkert. Och ibland finns inte lika mycket elledningar i reserv och backup och sånt här som det skulle behövas. Och det är därför vi kan få såna här jättelika elavbrott över halva länder, eller hela länder ibland, men oftast är det halva länder. Det hände i Italien, det var det så gott som hela Italien. Och det hände att det har blivit halva Sverige några gånger, ett par gånger i alla fall, va? Och det hände ju i stora delar av USA. Ja, jag minns inte hur många stater, men det var väl en handfull stater även i Kanada. Det hände också i England här för mig. Men det var det mest London. Men nu som helst, vi får de här jättelika strömavbrotten för att systemet är så belastat. Så att det är som ett korthus. Att när det pajar någonstans så måste de andra leverera mer. Och det klarar de inte. Så då slår de också ur. Och sen slår nästa del också ur. Och nästa del som en dominoeffekt. Så att det blir svart i stora delar av landet. Så om folk börjar sätta upp sina egna små elkraftverk hemma med solpaneler och vad det nu kan vara, vindkraftverk, för att kunna mata sina egna hem och dessutom mata tillbaka sitt överskott ut på elnätet, då får vi en större stabilitet av två skäl. Dels kan ju de husen klara sig själva om det blir stora elavbrott, och dels kan de, i och med att de levererar ut på nätet, också göra att det blir mer stabilt. Så det finns stora fördelar med det här. Det är en ganska intressant utveckling som kanske kommer. Och det pratade man om på Art Bell Show igår natt.
I'm Tombo there for
Jaha, det var lite reklam som pågås nu. Men det var också en annan sak man pratade om.
Jag ska bara dra ner
gardinen, för nu börjar verkligen solen lägga på här. Ja, det kanske ni känner till. Den, så gott som all energi vi använder kommer egentligen från solen. Oljan, det är ju solkraft i stor del som har fått träd att växa. Och all annan växtlighet. Och även fått djuren att växa då. Och oljan består ju till största delen av en vegetation som har ramlat ner. Så det är i stort sett solkraft kan vi säga som kommer från olja. Och vinden, ja det är ju solen som lyser på så att vinden börjar blåsa för att det blir varmare på ett ställe och kallare på ett annat. Och då vill luften utjämna sig. Så det är ju solen också. Och kol, samma sak. Och vattenkraft, samma sak. Det gör att molnen, vattnet flyttar på sig. Solen lyser på haven som gör att det dunstar av, blir moln. Och sen gör solen att det blåser. Och så ramlar det ner över berg då. Och där regnar det och rinner ner och blir vattenkraft. Möjligen, kärnkraft är väl det som möjligen kanske inte riktigt är solen. Det kan man ju diskutera, men den kom väl egentligen till det här. Uran kom väl egentligen till. Möjligen har det funnits en jordens gryning. Och kanske när hela universum bildades, så det vet man inte riktigt. Men hur som helst, att i stort sett är det solkraft vi använder hela tiden. Och då är det egentligen mest praktiskt om man kan plocka upp den direkt när den bara träffar oss. Därför den finns ju då på stora delar av jorden. Och soldetektor, solkraftverk är ganska driftsäkra, det är inga rörliga delar. De kan säkert hålla kanske 100 år. Eller bara hålla dem rena, och det gäller väl man ska rikta in dem mot solen, och så klart så ska man inte finnas där för mycket moln, eller det är lite problem i Sverige. Så solkraft är egentligen det bästa, bara plocka upp direkt. Men det är ganska dyrt. Solcellerna är ganska dyra än så länge i förhållande till vad det ger. Och vindkraft är problemet att mekaniskt är det svårt att få de här att fungera riktigt snyggt. Sen tycker många de är fula också, men en del kanske tycker de är vackra, men vindkraftverken är inte så stabila. Och dessutom är det en väldig skiftning ofta på när vindpustarna kommer, hur mycket det ger. Det gäller för sig även solen när det är moln, när det är växlande molnhet. Så bägge de två är för sig bra, men det är väldigt instabilt. Det kommer och går och kommer och går, och det är svårt att lagra energi om man inte ska använda den här energin till att pumpa upp vatten i någon stor jättelik behållare och sen tappa ur då. Men det är klart att man tappar en massa energi på vägen när man pumpar upp och släpper ner sen. Så en annan sak de pratade om programmet igår, det var nya glödlampor, bara för att det gäller alltså att ta ner energiförbrukningen inomhus. Och det första man kan göra, även om man bor i lägenhet, det första man kan göra är att köpa andra glödlampor. En vanlig glödlampa, den är energi som den drar. Av den energi som kommer in där så är det bara ungefär 6% som blir ljus. Ungefär 94% av strömmen som dras i en vanlig glödlampa blir värme. Så man kan säga att en glödlampa är mer ett värmeelement än en lysanordning. Det kan man inte uttrycka riktigt så, för att våra ögon är ju så att säga känsligare för ljus än vad kroppen är känslig för värme, om man uttrycker det så. Det behövs inte lika mycket energiljus för att vi ska se det och för att det ska lysa upp. Det går åt mer energi för att värma upp det så vi tycker lagom varmt. Så att den jämförelsen håller inte, men när det gäller ren energiförbrukning så är det bra att veta att en glödlampa, det är alltså bara 6% som blir ljus utav strömmen den tar och 94% blir värme. Så att när det gäller energiförbrukning så är den mycket mer ett värmeelement än en lampa. Och det här är ju både bra och dåligt. På sommaren när man kör med luftkonditionering för att kyla ner, då jobbar man verkligen mot sig själv om man har lampor tända samtidigt, för de värmer ju upp. Och så använder man luftkonditionering för att kyla ner, luftkonditionering som drar ganska mycket ström. Men det är klart, på vintern om man ändå har det lite svalt inne, så hjälper ju lamporna till att värma upp lite. Då kanske inte är helt bortkastat. Utomhus är det bortkastat naturligtvis att ha glödlampor. Så då har det kommit några nya lampor, de här lysrören. För lysrör är effektivare. Där är det ungefär hälften som går till lys och hälften som går till värme. Så att lysrör är mycket bättre. Och på senare år har det kommit glödlampor jag ska säga, senare har det kommit lysor som ser ut som glödlampor som man kan skruva i vanliga lamphållare. Problemet är att de är lite längre, så att de passar inte alltid. De är ibland lite bredare i basen, så att det inte alltid de passar in i vanliga armatur, men det är en annan story. Och sen ger de inte riktigt samma ljus, men de är alltså betydligt mer energieffektiva. För att få, man tänker sig om man är 60 watts lampa, den drar ju 60 watt och lyser med viss styrka. Om man köper en sån här lysrörslampa som också lyser lika starkt som 60 watt skulle lysa, så drar den bara 11 watt. För där har man alltså ett förhållande 11 watt ström ger en 60 watts lampas ljus. Det är ganska bra. Och för att få 100 watts ljus så måste man dra ungefär 18 watt. För att få 75 watts ljus är det väl ungefär 15 watt. Så de är väldigt energieffektiva från att glödlampor. Men nu har det kommit någonting ännu mer intressant. Och det är lysdioder. Och de är faktiskt mycket bättre. För att få en 40 watts lampa så där lysa, så drar en sån lysdiodslampa bara ungefär 1,5 watt. Så får en 40 watts lampa ungefär 1,5 watt. Men de är bättre på andra sätt också. En sån här lysrörslampa, nackdelen med den är att den innehåller en massa elektronik. Och lite kvicksilver och sånt här, otrevligt. Så det är lite energislöseri att tillverka en sån här lampa som har så mycket elektronik och så mycket fix inuti sig. Och sen kanske hamnar kvicksilver på sophögarna och i marken. Därför kommer det nya lysrörslampor som kanske inte har så mycket sånt, men då är de inte lika effektiva heller. Men så det är, en lysdiodslampa är mycket bättre, för en lysdiod är mycket mycket enklare. De drar mindre energi än till och med lysrörslamporna, och de blir inte heller lika varma, och de strålar inte ut någon sån här radiostrålning som är nackdelen med lysrörslamporna, att de ligger och strålar ut såna här störningar som dels kan störa radiomottagning och som en del personer är känsliga för också. Så att lysdiodslamporna är intressantare, inte nog med det, de har ännu längre livslängd också. Nu har ju lysrörslamporna längre livslängd än vanliga glödlampor, men lysdiodslamporna har ännu mer. LED, light emitting diodes, diodes kanske heter. Och de drar väl lite ström, och de hörs inte eller stör inte, och har kanske tusentals timmars livslängd, eller hundratusentals blir det väl. Så de är ännu intressantare. Nu lär de väl vara dyrare än så länge, men de skulle kunna gå ner i pris eftersom det är ganska få beståndsdelar. Jag tror faktiskt det bara är någon form av gas där inne som lyser upp vid elektricitet. Och de kan även funka på låg energi. Man kan ha dem på 12 volts system. Likspänning till och med. Och det kan man väl inte på lysrörslamporna. Det måste väl vara växelspänning. Men nu som helst så... Och sen finns det då sådana som man kan stoppa i, skruva i vanliga lysurtag. Men då sitter det någon transformator där inne i sig. Så lysrörslampor, eller vad säger jag, light emitting diodes, lysdiodlampor är intressant. Och möjligen kan man, eller förmodligen kan man säkert få trevligare ljus än man får med lysrörslampor också. Det är jag nästan säker på, att man kan ändra den här känslan. För att en av de stora fördelarna med vanliga glödlampor är att man kan få mycket trevligt ljus. Antingen om man vill ha ett varmt ljus för att det ska vara trevligt. Eller man har ett väldigt vitt ljus för att man ska kunna kanske pyssla med små detaljer. Om man sitter och pillar med något litet eller så vidare. Så att där vinner ju vanliga gammaldags glödlampor mycket bättre ljus än lysrörslamporna kan ge oftast. Men de här lysdioderna förmodar jag kan man få ge nästan vilket ljus man vill. Och problemet, de har hittills varit att de inte har gått att göra så starka. Det är möjligt att det fortfarande är problemet, just själva styrkan på dem. Men om du kommer såna här lampor, då är det risk att de blir mer stöldbegärliga. Då kan man väl inte ha dem överallt utan att de blir stulna, kan jag gissa. Så det är i alla fall framtiden. Vi har en hel del energi vi skulle kunna spara bara genom att byta lampor. Och sen finns det ju en hel del att göra på andra sätt, som isolering i alla fall. Så det här var intressant, det pratade man om igår på, nu ska vi se här, på Art Bell Cove.
And taking your flashlight and shining it on that thing three times is almost like saying, okay, you're a shark, huh?
Well, here I am, have an arm.
Don't you worry about that a little?
No, I've seen probably 40 or more.
Idag så låter Art Bell lite uppskruvad, måste jag säga, vad han brukar göra. Men han har besök av ABC TV. WABC. Ja, det blir kanske inte, men ABC TV i alla fall. Som besöker honom idag, för att idag ska det handla om flygande tefat. Och på ABC ska man göra då ett seriöst program, säger man, om det här, hela det här med flygande tefat och forskningen kring det. Och man ska försöka göra det ur seriöst perspektiv. Vad finns det för olika uppgifter och så vidare? Vad vet man, vad vet man inte och lite sånt här. Så att man har sagt att man ska göra några seriösa program om det. Och så att han har tydligen ett helt filmteam där i studion. Studion, det nästan hörs.
And as a consequence of that call, I believe the phone company, doing what the phone company does when they have something like this, went out and took the booth away. Didn't they?
They did.
Yeah.
And they chased me out of the desert.
Yeah. And that was the end of that story. Anyway.
Anyway, I'm calling you from beautiful downtown San Francisco right now.
Mm-hmm.
And the last time I talked to you, I had had a sighting out there, my second trip to the phone booth, and I never got into the details of it with you, and I got a lot of emails.
Men, ja, det är intressant. Det är ingen folk inne och berättar alla flygande tefot de har sett. Det är alltid kul att höra. Och så det här kan man höra på, man kan också höra på internet om man går till... Då ska vi börja. Man kan gå till hans hemsida coasttocoastam.com. Kan jag rekommendera coasttocoastam.com. Så kan man höra. Ja, det var intressant. Liten glimt ifrån andra radioprogram. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:29. Det är redan varmt. Jag har redan 24 grader här inne. Det kommer bli 27 grader varmt idag och sol, lite växlande molnigt kanske under dagen, men ingen nederbörd, lovar de. Nu är det solen som gäller här. Väldigt varmt det har blivit plötsligt. Och det här är Radio Nacka. Man kan även höra denna sändning på radiolars.com. Skolornas och universitetens utveckling i Stockholm några år tillbaka i tiden. Det är ganska intressant. Ja, ungefär 150-200 år tillbaka i tiden nämligen. Det är Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år som jag ska kolla vidare i. Ja, en miljöfara som jag inte hade tänkt på förrän jag hörde den avslöjas här för mig för några månader sedan. Det är alla de läkemedel vi äter som sen hamnar i avloppet och som sen hamnar i naturen. Och inte minst då tillbaka i dricksvattnet. Och AFP berättar att det är en nyhetsbyrå. De berättar att britterna, de äter så mycket Prozac som är en sån här psykofarmaka för att lugna ner. Är det väl psykiskt upprörda känslor. Britterna äter så mycket Prozac som de sen kissar ut, vill jag på att säga, så att det hamnar i landets dricksvatten till slut. Så om man dricker vatten i England så får man i sig Prozac. Men inte bara det, många av de läkemedel som finns hamnar alltså i naturen på ett eller annat sätt. Och de är ju ofta biologiska komponenter som angriper eller aktiverar biologiska funktioner då i människan. Vilket innebär att när de hamnar i naturen på ett eller annat sätt så påverkar de även både växtlighet och djur och även om de kommer tillbaka till människor via dricksvattnet som sagt. Så det här är en ny miljöfara och inte minst folk som kanske kastar bort läkemedel, då kommer det direkt ut. Men även när det har gått via människor så händer det alltså att det kommer ut i systemen. Så ingenstans kan man gå oberörd ifrån vår utveckling. Och man undrar ibland om man tittar på gamla bilder. Jag tittade igår på bilder från 1946 av Sommarstockholm. Man försöker liksom titta på bilderna och undrar om det var annorlunda då. På något sätt hela miljön kändes annorlunda då eftersom vi inte hade så mycket av det vi har idag. Och då är det sånt här som det jag berättat om. Alla piller som har kommit ut och påverkat hela miljön. Och det vi äter som är fullt i, jag menar djur som får antibiotika som vi sen får i oss och med mera med mera. Och alla elektromagnetiska fält som finns. Man undrar liksom bara om man kunde flytta till sig tillbaka 100 eller 200 år i tiden. Om det skulle kännas helt annorlunda. Om allting bara skulle kännas annorlunda. För jag tror vi glömmer hur mycket vi påverkar vår natur. Vi kanske går ut i en skogsback och tycker att så här såg det ut för exakt 200 år sedan. Såg det likadant ut. Men det gjorde det inte. Dels hade man ingen sån här försurande regn som kom ner och påverkade träden. Vilket som lyckligtvis har minskat nu lite grann här. Men jag menar, himlen såg inte likadan ut. Det var inte samma luftföreningar. Solljuset såg inte likadant ut. Och man kände sig inte likadant. För det man hade ätit hade inte haft samma kemiska påverkan. Om man äter kött så har det en hel del påverkan. Och maten har ju konserveringsmedel. Jag säger inte att det är fel med allt det här. Man skulle skippa allt det här. För allt det här gör att vi lever längre. Men vi vanligt tvål gör att vi lever längre. Och möglig mat blir ingen lyckligare av. Och så vidare. Så att jag säger inte att allting är fel. Men jag säger att det har en hel del konsekvenser som vi inte alltid förstår förrän efter några år. Och textil i våra kläder vi har med alla färgämnen och vad det kan vara där i som påverkar oss. Man undrar ibland om det liksom bara kändes annorlunda. Bara vad om allting var annorlunda. Och en gång jag kom att tänka på det här var när jag satt på ett café i Kanada 1989-1990. För i både USA och i Kanada så finns det några få befolkningsgrupper som har gjort ungefär som den här mannen gjorde och försökt att stanna kvar på 1880-talet. Man har ingen tv, man har ingen elektricitet och man gör så mycket mat, odlar så mycket mat man kan själv och utan en massa nya gödningsmedel och så vidare. Och när man såg de människorna komma in, det var väl väldigt ovanligt att de kom in och åt på en restaurang, men sånt händer väl ibland. Men när man ser sådana människor så, de såg helt annorlunda ut. Liksom, i huden och i kroppen och i deras kroppsspråk och rörelsemönster. Och det kan ju också göra med att man inte tittar på tv och följer media så får man inte samma påverkan. Man har en väldig marinering med politisk korrekthet bland annat. Men inte bara det, jag tänker mer på en kulturell impregnering. Så den blir annorlunda om man inte tittar på tv eller läser tidningar och sånt här. Men de människorna såg faktiskt annorlunda ut, eller ser annorlunda ut. Det var väldigt intressant att se. Och det är svårt att beskriva i ord, men det var en helt annan air runt om. På något sätt såg de mycket oskyldigare ut. Oförstörda och inte lika dekadanta. Och det var vanligt med folk som kommer från öststaterna en gång då förr i tiden att de tyckte det var ganska dekadant här. Det var ett ord de använde. Jag vet inte riktigt hur man ska. Jag hade lite svårt att tolka det då. Jag tror jag nästan kan förstå vad de menade att. Ja, jag vet inte. Man ser så mycket elände på tv. Man får så många stimuli, så mycket sensation och ljud och konstigheter och snabba bilder och ljud och sånt där. Så jag tror att man blir på något sätt lite förtröttad, lite blasé på något sätt. Jag tror man tappar en del av sin naturliga nyfikenhet när man bombarderas av alla de där starka intrycken. Vad som händer när människan får mycket starka stimuli, det är då man blir ljus där hela tiden. Det är att man på något sätt bara stänger av. Det kommer så mycket intryck i alla fall. För som folk som har varit i, hade varit i krig då kallas för shell-shocked, att de var krigsstörda. Och fler av oss blir lite grann av det nu. För att om det är lite tyst och långtråkigt och lugnt, så börjar man öppna upp sinnena. Då börjar man lyssna och känna in. Och man börjar tänka. Man börjar tänka lite mer och lyssna in och känna in och tänka och sådär. Det är väl det som händer med alla de här snabba intrycken och bullrandet och bumlandet, att man slutar tänka helt enkelt. Man ska ha allting enkelt serverat för sig. Så det är mycket man undrar om hade varit bättre förr. Jag förstår de gröna vågare som har begett sig ut på landet. Jag själv har aldrig haft riktigt sådana idéer att göra det. Men jag har verkligen alltid haft stor respekt för dem. Och önskar dem lycka till. Jag tycker det är jättebra att det finns folk som har gjort så och som gör så. Och jag förstår inte de som rackar ner på dem. Jag tycker det är extremt inskränkt, för att inte säga idiotiskt, med folk som förlöjligar de här som flyttar ut som gröna vågare bort från civilisationen. Om inte annat så kan vi som är kvar i civilisationen ha dem som studieobjekt och se hur det skulle vara, vad som förändras och vad det finns för skillnader om man skulle bara leva sådär. Men vad gäller den politiska kontrollen, som är ganska stark i Sverige, så tror jag att man inte vill det. Man vill ju på något sätt få in alla i det politiska systemet och låsa in alla i det. Så jag tror inte man gillar, jag tror aldrig man gillar sådana här gröna vågen typer av den anledningen. Och det fanns väldigt mycket som, av Sveriges historia, som kanske inte är så känd. Till exempel hur samerna, som länge levde ganska fritt kringströvande utanför det svenska samhället när det organiserades, hur de nog låstes in och lades under statlig kontroll mer och mer. Inte minst genom mer om pengar som bidrag, så blir de mer och mer passiviserade naturligtvis. Och det fanns, apropå elkraft, en hel del kraftverk förr i tiden. Små elkraftverk från forsar, dels vindkraftverk och från forsar och sånt här, som sen slogs ut på 50-talet, kanske bara 40-50-60-talet, när den här socialiseringen drog fram av infrastrukturen. När det skulle, Vattenfall skulle socialisera allting och slog ut de små kraftverken och man byggde stora centralkraftverk istället. Vi har lite samma utveckling med radio nu. Vi har en hel del små närradiostationer som är ganska udda och individuella. De kommer också slås ut när man går över till digital radio, så kommer många av dem försvinna. Och det är också en utveckling som drivs ifrån regeringen naturligtvis. Så jag tycker man ska tänka efter, men det är inte så lätt att göra det när det dunkar hela tiden i öronen från allt det här. Men man kan önska att det finns en chans nu i sommaren i alla fall att bara stänga av och lyssna in och tänka efter lite grann. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på morgonen mellan 7 och 8. Man kan ringa hit på 08 716 44 17 08 716 44 17. Nu kan vi ta lite tystnad här snart. par dagar sedan så har vi åkt runt på Värmdö och det växer ju så det knakar. De bygger jättelika mataffärer där. Lidl, där tyska kedjan har kommit in, men de hade inte så många besökande. Sen finns ju Konsum som bygger nytt och vi har även Willys och något annat där. Alltså Willys måste jag säga, det har jag handlat på. Inte konstigt att de är billigare när de pumpar in vatten i maten. Det är så dålig kvalitet. Nej, jag vet inte. Jag känner inte riktigt för det. Men då har jag faktiskt haft bättre tur med lokala såna närbutiker som Sabis och sånt som faktiskt haft bättre kvalitet ofta. Men så de bygger som bara den på Värmdö. Det växer så det knakar där. Och det är en riktigt stor tillväxtkommun. Jag råkar se en artikel om det i DN som faktiskt skriver om det också. Om någon är intresserad av att läsa lite mer. Så mycket mer står det inte egentligen. Det var ett sånt här solreportage som kanske inte gav så mycket egentligen. Men det var lite trevligt. För den som har internet så kan man gå dit och läsa. Men om en stund så ska vi gå tillbaka i tiden när Värmdö låg öde. I stort sett, nämligen ja, några hundra år tillbaka i tiden sådär. Kolla in Lars Erikssons Stockholms historia. Det ska handla om skolor och universitet idag. Han pratar vidare om sina flygande tefat där. Kan jag koppla in lite? Ska vi höra vad han säger här?
And I've tried to tell people and they kind of wonder, but you
they
know,
never they can't fully understand it. No. They'll never understand it. No. And but then once you've seen it, it's all over. Your life has changed, and
yeah.
That's what I tried to impart, and I didn't do it nearly so well as you're doing it for me. Thank you.
It's a different matter, but I can continue for just a bit here. But they flew to the north, and it was like they up and just took off, and it took about 5 seconds for them to go to the horizon,
mm-hmm.
And they were about the size of. If you fully extend your arm up into the sky, they would have been about the size of your hand.
That's pretty big.
So they were big, and I would suppose they might have been maybe 800 feet up.
Got it. All right. Listen, brother, thank you for the report. And
thank you
take care. There you go. To those who have not had the experience, there would be no way to explain it without A, having them chuckle, or B, having them just sort of shake their head or agree with you out of politeness and then go away and go. But he's seen. East of the Rockies, you're on the air. Hi. Where are you, sir?
I'm in a small town.
Det är folk som ringer in och berättar om flygande tefat och sånt här. Det är ganska intressant.
Pleasant Grove.
All right. Yell at me. You're not too loud, so you got to yell at me.
Okay. I'm sorry.
That's all right.
There's a coal mine behind my house here. And when I was a kid, I was about 12 years old. This is probably 1983. I'm 32 now.
Mm-hmm.
A friend and I were camping by these, you know, coal mines. And you had a guest on your show not too long ago that described up in Seattle, the I-5 corridor, what he saw up there, the big triangular ship.
Right.
When we were camping out there when I was a kid, we saw this exact, I mean, same thing that he described to you.
Huh.
The lights, the way he described it and everything, there was no sound. Huge. This thing was massive.
It's incredible. It really is incredible. Of course, I don't plan anything I do here on the air, but I was just hoping that I would get reports maybe similar to the report that I had made, you know, those years ago. And here you guys are, man, in force. I can't believe it.
After
another after another after another.
I mean, I'm a first-time caller. I've been trying to get through to you ever since I heard
so what Art Bell säger är att han bad folk ringa in och berätta om flygande tefat de har sett. Och det ringer och ringer och ringer och ringer massor. Och det där tycker jag är en intressant del av den här flygande tefatsproblematiken. Att det är miljontals människor som berättar. Och det är folk på alla möjliga positioner och ställen som berättar om... det ordet flygande tefat. Man ska egentligen säga UFO. Det betyder Unidentified Flying Object. När man inte vet vad det är man har sett. Man ser någonting komma flygande i himlen. Man vet vad det är där för någonting. Då är det ett UFO. Vilket innebär att man inte vet vad det är. Den detaljen missas ofta. Jag såg en gång ett UFO och så tittade jag, vad är det där för någonting? Och sen såg jag att det var en sån här gummibåt med stor propeller där bak. Det går faktiskt att flyga dem. Jag vet inte om ni har sett det. Det ser ganska lustigt ut. Man tar en vanlig gummibåt och så sätter man en jättelik propeller där bak, ungefär som på de här flodbåtarna i Florida, och så en jättelika vingar ovanför där, och så kan man sitta och flyga den gummibåten. Det låter som en mopp ungefär. Men de behöver inte flyga så fort för att hålla sig i luften. Det är väl därför de kan klara sig utan en jättelik motor. Men i alla fall, så det såg jag. Och det var ett UFO ända tills jag såg vad det var. Det var inget UFO längre. Det var en Identified Flying Object. Så att jag vill bara lägga in den saken. Men det finns alltså rapporter. Det är, jag vet inte, det är alltså tusentals, hundratusentals hela tiden och sånt här. Och det vore intressant med lite mer seriös forskning kring vad det är folk ser egentligen. Vad är det för någonting? Och ibland så visar det sig att man kan förklara vad det är. Och det kan vara alla möjliga saker. Det kan vara flygplan som flög på ett sätt man inte var van vid. Eller det kan vara väderballonger, eller det kan vara någon sån här kometer ibland som kommer ner. Och ibland kanske kan man se satelliter rent utav, men de blir sådana som stora. Men så finns det en hel fenomen man inte kan förklara. Det går inte att hitta några förklaringar till dem riktigt. Och det är intressant. Och det finns en del som syns på radar men inte syns för ögonen och sådär. Men det är för ovanligt. Det hände i Mexiko nyligen. Och jag bodde då i Kalifornien i närheten av Nevada, och inte så långt ifrån ett ställe där man utvecklar sån här, eller två olika ställen där man utvecklar ny militär teknologi. Och där såg jag en gång den här B-2 Bomber, det här jättelika flygplanet som är som en stor flygande vinge, som idén var från 50-talet redan. Och den var fantastisk, för den flög helt annorlunda än vanliga flygplan. Den kunde nämligen flyga väldigt sakta och kunde röra sig i luften mycket mer gracilt än en plan kan. Och så var den nästan tyst. Knappt något ljud alls ifrån den. Så den var ganska fantastisk att se. Och jag har hört andra som har bott där uppe som har berättat om liknande syner. Så att en del av de här synerna är säkert militära projekt med flygande farkoster som är så ovanliga så att man inte direkt ser vad det är för någonting. Det kan man en förklaring. Och då hålls det naturligtvis hemligt, eftersom det är militära projekt som man vill hålla hemligt så länge man kan. När B2-bomben var hemlig i, ja, inte var det 20 år, var det kanske 15 år i alla fall. Men jag tycker det är ganska dumt att vifta bort det här som att folk hittar på. Det finns en del som hittar på och det finns en del som inte vet vad de ser. Men numren stämmer inte. Framförallt inte om man bara kollar på alla de som är vana att kolla skyn, de som är piloter som är vana att titta, eller de som jobbar på flygtorn som är vana att titta i skyn efter saker. Eller alla poliser som är vana att göra observationer med ögat, ingår deras jobb och kunna göra det bra och rapportera. Och framförallt inte när det är grupper av hundratals människor, ibland folk som har sett såna här flygande farkoster, så har de ringt till nästa stad och de varit på väg dit, och så har folk kollat där och sett. Och ibland har folk oberoende av varandra sett, som i Phoenix. Folk visste inte om det, men Phoenix Lights för några år sedan, när det var stora ljus i skyn. När det är liksom tusentals personer som ser samma sak i samma tillfälle utan att de har fått reda på det innan. Så det finns många. Så nu för tiden finns det fler och fler videoinspelningar naturligtvis. Och det finns foton också. Det blir vanligare och vanligare. Så att, och sånt här förekommer hela tiden. Och det som intresserar mig med det här, det är den här kulturella delen. Att det här är någonting som bevisligen folk ser. Men vi vet inte riktigt vad det är. Och ändå så är det någonting som inte är politiskt korrekt då, och liksom bara, ja, helt opartiskt och sakligt forska i och kolla i, utan det anses vara någonting som inte finns. Men folk ser någonting, det måste ju vara någonting de ser. Det måste vara någonting, vad är det för något? Och det här tycker jag är så intressant kulturellt, att det finns alltså ett sånt politisk korrekthet om vad man ska tycka. Det här är någonting som man inte ska tro på. Varför inte det då? Det får man göra om man vill. Och man tror inte på någonting. Man vet, undrar bara vad det är. Det är inte så att man tror att det är någonting. För man vet ju inte vad det är. Man vill bara reda på vad det är. Så att jag tycker det här är kulturell synpunkt som är mer intressant. Och titta på dem som säger att det där är ingenting. Det där finns inte. Jag tycker det är mer intressant att titta på dem. Än det är på folk som, va? Har sett någonting och undrar vad de har sett. Så att den här hela UFO problematiken är faktiskt ganska intressant ur ett kulturellt perspektiv när det gäller politisk korrekthet. Lite tjejsens nya kläder.
Ten
fingers on each hand.
Yeah, I'm curious if anyone else has ever experienced that one.
I've heard an extra finger. That's all I've ever.
Nu ska vi gå till Stockholm. Precis som i Göteborg och Malmö. Där hade man nämligen många skolor som grundades med anknytning till fattigvårdsmyndigheterna. Det kan man lära ur kapitlet Det lärande och lärda Stockholm ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. I Stockholm, Göteborg och Malmö hade många skolor grundats med anknytning till fattigvårdsmyndigheterna. Här fanns inte bara barn vars föräldrar uppbar fattigvårdsunderstöd, utan även barn från familjer som visserligen klarade sin försörjning, men inte förmådde att också ordna sonens eller sönernas skolgång. Under 1800-talets första år gjordes insatser för att bereda plats för flera flickor i skolorna. Än så länge var det bara enstaka flickor som fått plats i stadens olika skolor. Totalt fanns det för Stockholm runt 70 000 invånare och det fanns bara 800 undervisningsplatser. Bara några få för flickor. Stadens myndigheter krävde bland annat att stadens militära garnisonskolor skulle öppnas för flickor. Utbildningsbehov för fattiga pojkar och flickor uttrycktes på följande sätt år 1807. Citat: alla de barn, såväl av man som kvinnekönet, vilkas uppfostran deras föräldrar, vare sig inskrivne, fattige eller icke, ej förmå påkosta, njuta genom fattigvårdens försorg den undervisning som för dem anses behövligt, och vilken sträcker sig icke blott till kunskaper utan jämväl förnämligast till handaslöjder. Slutcitat. Jag ska bara säga att stavningen här är ganska intressant. Väl stavas med W. Kvinnekönet, som det då kallades, stavas Q, W, och sen är det som dagens stavning Q, W i början. Och vilkas, det är, används det ordet idag egentligen? Av såväl man som kvinnokönet, vilkas uppfostran. Men vilka stavas HW. Och sen som vanligt. Föräldrar stavas med stort F. Och det är kanske någonting som kommer från engelskan möjligen, där man i bestämd form alltid har stor bokstav i början. Och vare stavas också med W. Inskrivne stavas med F istället för V. Ska jag gå vidare här. Undervisning med W. Behövligt stavas då med F, som jag uttalade. Behövligt stavas med F. Behövligt. Och vilken stavas som vilkas med HW i början. Och jämväl stavas med E i början och W sen. Jämväl. Men F är på slutet. Förnämligast, det finns ju fortfarande stavas likadant, men det är väl inte så vanligt ord idag. Och handaslöjder säger vi väl inte idag heller. Handslöjd säger vi i så fall. Ja, det är ganska intressant att kolla hur språket har förändrats och hur det ger en annan atmosfär till hur vi upplever, men jag vet inte hur de upplevde det på sin tid. Jag fortsätter i boken av Lars Eriksson. Mot slutet av 1800-talet ledde den snabba befolkningstillväxten till byggandet av en rad stora folkskolor och läroverk i olika delar av staden. Det var inte sällan kasernliknande skolkomplex som kunde svälja hundratals och åter hundratals elever. Att elever av båda könen nu skulle få plats gjorde inte utrymmesproblemen mindre. En andra stor våg av skolbyggande ägde rum åren efter det andra världskriget, då en ny befolkningsökning i kombination med den nya grundskolan och det nya gymnasiet krävde ytterligare utrymmen. Samtidigt medförde grundandet av en lång rad nya förortscentra att skolbyggandet behövde ta fart utanför stadens tullar. Den högre utbildningen gör entré i Stockholm, lyder nästa rubrik. En första högre utbildning i Stockholm gjorde entré i Stockholm under Johan III:s regim. Delvis som ett led i hans kamp för att vrida den lutherska trosläran i mer katolsk riktning. År 1576 inrättades kollegium på Gråmunkeholmen under ledning av norrmannen Laurentius Nicolai. Han var medlem av den katolska jesuitorden. Den norske patern döptes dock snart i stockholmarnas folkmun till Klosterlasse. De religiösa striderna fördystrade kollegiets verksamhet och professorernas arbete hämmades av att de många, bara delvis med rätta, uppfattades som representanter för den katolska motreformationen. Det hela kulminerade i februari 1580 med att Stockholmspöben, uppeggad av protestantiska präster, utan framgång försökte storma vad man såg som den katolska propagandahärden och sätta eld på klostret. Med Johan III:s död år 1592 minskade utrymmet drastiskt för alla icke-renläriga lutherska trosinriktningar på och kollegiet på Riddarholmen dog snabbt. I samband med Riddarhuset tillkomst 1626 skapades också ett kollegium i Lustre som skulle sköta om adelsynglingars utbildning i huvudstaden. Ledande medlemmar av familjen Oxenstierna och Gustav II Adolfs gamle lärare och rådgivare Johan Skytte beskyddade verksamheten. Och lärarna räknade bland sina led även prästen Johannes Mattiae, senare drottning Kristinas lärare och biskop i Strängnäs. Även så poeten Georg Stjernhjelm. Skolan överlevde dock bara i ett par år. Nya försök att främja en högre akademisk utbildning och forskning i Stockholm gjordes, bland annat genom inrättandet av ett Collegium Medicum år 1663. Detta kollegium fick en viktig komplettering i och med Serafimelasarettets tillkomst år 1752. Och 1810 inrättades det medico-kirurgiska institutet, som från 1822 fick tillnamnet Karolinska. Här måste vi runda av för idag, för att nu är klockan strax 8. Ansvarig utgivare Radioföreningen Nacka heter Lasse Lundberg, finns här på morgonen mellan 7 och 8. Radio Nacka 99,9. Det var så alltså Lars Erikssons bok vi läste ur. Och de här programmen kan man höra i repris på radiolars.com. God morgon.